Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers redaktionspodd. Idag ska vi prata om polisbilar. Och därför har jag, Carl Egerius och Joakim Bergqvist bjudit in Fredrik G.V. Nyblad till studion, som faktiskt har kommit ut med en bok i ämnet precis.
Ja, det har ju faktiskt blivit min andra bok om polisbilar. För 3 år sedan gjorde jag en bok om Volvos polisbilar. Och det fanns ju så mycket andra märken att göra och berätta om. Så att jag kände att det var nödvändigt att göra en till bok.
Ja, det här är en helt fantastisk bok och vi kan ju börja med omslaget då. Det är ju en Volvo 740 och en Saab 9000 i polismundering som man inte riktigt känner igen. Jag kan inte minnas att jag sett en polisbil i den, med det alltså är blåa framskärmar, polis i blått och sen så är det en blågul stripe tvärs över dörren.
Ja.
Vad är detta?
Om vi backar bandet lite kort så kan man ju faktiskt beskriva den svenska polisens utveckling i färger. Det börjar ju med helsvart fram till ungefär 1958 när stadspolisen, som det heter då, beställde svartvita Volvo Amazoner. Och sen från 1965 så blir ju alla polisbilar svartvita, fjällkor som de kallades. Och sen så 1984 får vi det vi kallar för hockeyklubban, alltså vita bilar med stripes. För polisen skulle ju bli mänskligare och lite mjukare i sin framtoning.
Och bilarna skulle bli lättare att avrusta.
Man skulle spara pengar också, precis. Det var en ny tid, modernare tider på flera sätt. Men det funkade ju inte så bra det där. Bilarna blev ju ganska osynliga och det är ju en poäng med att en målad polisbil syns i trafiken. Och nästa problem var ju att det funkar ju inte vid avrustningen. Det blev ju ändå så att man var tvungen att lackera om de här bilarna. Så att där blev det ju då ett ganska hastigt byte igen. Så att på 80-talet så har vi ju 3 olika polisdekorer på patrullbilar. Så att det här vi har på omslaget här är ju bilar som aldrig... Så här blev ju aldrig några polisbilar. Utan det här var ju alltså ett förslag som... Det här är ju någonstans i Nyköping. Där man då visar upp ett förslag för justitieministern och rikspolischefen och några till. Och det här förslaget blev ju inte godkänt därför att någon ska ha vid det här mötet har sagt att det är bara rosetten som fattades. Man tyckte att det blev lite för mycket med det här blågula bandet.
Ja, faktiskt. Det ser ju lite ut som en present.
Men, man kan också notera att det här med svarta polisbilar, svartvita polisbilar och även de här stripen, allt det här kommer ju från USA. Allt det här har vi ju sett i amerikanska polisbilar i filmer vi har sett. Så att jag har alltid varit väldigt inspirerad av amerikansk polis. Och Håkan Malmgren, Volvo-designer som var med och tog fram hockeyklubban, han var ju till och med på en studieresa i andra ärenden och tittade då på polisbilar i USA och såg att ja, så där kan man göra. Så att det har ju alltid varit inspirerat. Svensk polisbilars utseende har alltid varit inspirerad av amerikanska polisbilar. Enda undantaget är ju det vi har nu från 2005 med det så kallade Battenberg-mönstret. Det är ju en brittisk uppfinning som är vetenskapligt framtagen för att man ska kunna se polisbilar på riktigt långt avstånd även i dåligt väder.
Och döps efter en kaka.
Ja, precis. Ja. Schackryptig säger vi på svenska.
Vetenskaplig kaka.
Ja, precis. Nej, så att det var ju roligt att ha en färgbild och roligt att ha en bild på en Volvo och en Saab. Och det är ju roligt om man lägger märke till att det är något konstigt med det här blågula fältet då, som inte kom på de här bilarna. Men när man hade tagit bort det fältet så blev det ju godkänt, och från 1989 så blev ju bilarna blåvita i kulören polisblått. Och då kunde man ju faktiskt, om man hade tur, spana tre olika polisbilsmålningar samtidigt.
Ja, för de andra togs inte ur tjänst.
Nej, utan det var ju alltid så att alla nya polisbilar skulle målas om. Men det har ju naturligtvis funnits undantag. Vi har ju berättat till exempel i Saab Cars Magazine om en bepansrad Saab 900 CD som jag blev blåvit långt efter att fast den var i tjänst innan. Men det finns något exempel på en del högprofilerade bilar som skulle synas har målades ju om ibland. Och även också till exempel om en bil hade råkat ut för en olycka, vilket ju polisbilar gör av förståeliga skäl, så kunde de ju målas om.
Men då har vi alltså Fjällkon, vi har Hockeyklubban, och det är alltså ett öknamn kan man väl säga.
Ja.
För att den här strampen
då... Det är ändå ganska allmänt använt och offentligt använt.
Ja, i efterhand.
Ja.
Och sen har vi då den blåvita då? Den har inget namn.
Nej, den har inget sådär...
Är det Konsumpolisen?
Ja.
Blåvitt.
Ja.
Ja, precis.
Man vet vad man får.
Ja.
Ja. Ja, vi bestämmer det. Det är Konsumbilarna efter det då. Ja. Och sen är det Kakan.
Ja, precis.
Svenska polisbilar under 1900-talet är alltså titeln på Fredriks nya bok, som är den sjunde i ordningen som du skriver.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt.
Du ska se mitt golv där jag sitter och skriver. Det är inte vackert. Jag sliter på golvet hemma.
Ja, du åker runt med din stol där.
Ja. Ja. Nej, men det finns ju så mycket roligt att berätta. Och det finns ju just, jag menar, det finns det några andra typer av bilar som är så väl dokumenterade som det går att få både bilder av den som var inte, dels att myndigheter har dokumenterat, dels att intresserade har dokumenterat, men också nyhetsbilder. Det finns ju en enorm bildskatt som gör att det går att berätta så mycket med bilder när man pratar om polisbilar. Så att jag känner mig helt tvungen att ta tag i det.
Ja, och då ska vi alltså förtydliga att det är inte bara bilar som är byggda i Sverige, utan det är bilar som har gått i tjänst i Sverige, i svenska poliskåren.
Ja, absolut. För det är ju, man skulle ju lätt kunna tro att det alltid har varit Saab och Volvo. Men det är ju egentligen någonting som mer inträdde på 70-talet. Men innan det var det ju 50-talet och bakåt, så var det ju kanske främst amerikanska bilar. Och sen så kommer ju Volvo då mer på slutet på 50-talet, 60-talet. Men vi har ju alltid haft, Volkswagen har ju idag och har ju ända sedan 50-talet, framförallt 60-talet, haft en stor roll i Sverige. Ford har ju funnits lite grann alltid, men inte varit vanliga här som de har varit i våra grannländer. Danmark framförallt. Och Opel har ju varit stora fram till 60-talet, men sen har ju de mer eller mindre försvunnit som polisbil i Sverige.
Stämmer att ett distrikt körde Ford Thunderbird innan det blev förstatligat?
Det vet jag inte, men alltså på den tiden var ju, fram till 1965 så var ju polis, precis som skola idag till exempel, en kommunal angelägenhet, eller brandkår för den delen. Och det gjorde ju att det var ju upp till lokala myndigheter att ta beslut om vad man skulle köpa för bilar. Det låter ju väldigt extravagant med en Thunderbird, kan jag tycka. För att vi ska ju veta att vid den här tiden så var det ju långt ifrån alla myndigheter som ens hade en polisbil.
Cykel i stället.
Och det är redan, alltså fram till början 60-talet, så fanns det myndigheter som enbart hade cykel. Så att ja, det låter som att det var någon som tyckte om att åka bil i så fall som hade det. Men det är ingenting jag sett.
Förstår. Så om du har en Ford Thunderbird med konstiga färger på, då vet du varför.
Ja. Ja, för det kan man ju också säga att de här, fram till 1965 så var ju, eller ja, fram till slutet av 50-talet i alla fall, så var ju polisbilar väldigt diskreta. Det syntes ju bara på kanske att man kunde fälla ner en solskärm där det stod polis, eller att de hade diskret litet rött fast ljus framför vindrutan och ett sökarljus på taket. Men bilar var ju, fram till 50-talet, så är ju bilar inte så vanligt förekommande, så det kanske räckte för att man skulle uppfatta det som en polisbil.
Ja,
när det kom en svart bil som ja, såg lite myndig ut.
Ja, det är fantastiskt att bläddra i din bok, för det är ju så väldigt mycket bilar som man inte förknippar mappar med polisbilar. Till exempel på sidan 53 här då, så slår vi upp en Ford Granada med lite tuffa fälgar och skärmkrom. Och så är det en svartvit med två poliser som de ser ganska nöjda ut med sin arbetstillvaro här. Mm. Om man skulle återskapa en miljö i en film idag med en polisbil från 70-talet, så skulle man ju, om man då skulle få för sig att polisstripa en Ford Granada, så skulle man ju få väldigt många på sig, för att det är ingen som kommer ihåg det i princip. Nej, så det skulle man, nej, det är inte korrekt. Men det är det som är väldigt roligt med din bok här, att man får upp ögonen för så många olika polisbilar.
Vilken var den mest oväntade bilen då? Någon nyhet för dig när du har researchat den här boken?
Ja, ganska många, men det allra mest udda var nog någonting som var udda redan när man började leta i det här. Och det var ju de här bilarna som patrullerade på här i Stockholm på Essingeleden. Där man då hade, det var något slags samarbete mellan Stockholms stad och polisen, där man då, vem som betalade för vad det är lite oklart, men man hade alltså gula Land Rovers. När alla andra polisbilar skulle bli svartvita, så hade de gula Land Rovers. Men någonstans där också, så till och med hade man en Austin Gipsy.
Jaha,
som var gul, och så står det polis på den.
Och det är ju motsvarigheten till Land Rover också, en fyrdriven offroadbil eller jeepliknande bil.
Ja, verkligen, jättelik Land Rover på avstånd.
Ja, men visst finns en av de här Land Roverna kvar i alla fall?
Jag vet åtminstone, och 1965 så köper man in tre Land Rover, som jag förstått det, och åtminstone två av dem finns kvar, och en av dem finns här i Stockholm.
Ja,
och den ena är grön, den var på annons på Blocket för några år sedan, och den andra är faktiskt gul och har fått lite fasta röda ljus igen.
Jaha,
och ägaren är väl medveten om historiken på den.
Ja, roligt.
Det är jättekul.
Ja. Om vi fortsätter med fyrhjulsdriftsspåret då? Volvo Valp finns ju med i din bok här också.
Ja, precis. Det är faktiskt också Laplander, alltså civila versionen av Valpen. För när man då har kännat ut de där Land Rover, så byter man ju faktiskt. Då rätar man in sig i ledet och skaffar Laplander som var svartvita. Men ute på Arlanda så har det i alla fall funnits en sån här C202. Alltså den... När då Laplander återuppstår och tillverkas i Ungern, så heter den ju C202. Alltså det är många märkligheter i ett där. Alltså vi har en Volvo byggd bakom järnridån som är svensk polisbil. Och dessutom, för att röra till det ytterligare, så är den ju inte riktigt svartvit. Utan den har ju alltså ett rött tak, för att inte flygplan skulle landa på taket, förhoppningsvis. Så den är ju ganska udda, måste man ju säga.
Verkligen.
Polisen hade ju i princip, i alla fall som det framstår i efterhand, en obegränsad budget på att ta fram speciallösningar under en ganska lång period.
Ja, nej, men bilarna var ju inte, som vi vet, det är väl det vi tycker om med gamla bilar, att de var ju inte perfekta. Men poliserna kunde ju ställa krav och hade ju pengar, eftersom de köpte ju en flottor och kunde ju ställa krav på att förbättra bilarna. Och det är väl det som är charmen och det är intressant att berätta om polisbilar, alla de här speciella detaljerna som polisbilar hade. Och med tiden så minskar ju de naturligtvis. Höjdpunkten var kanske när polisens tekniska byråchef Lars-Erik Freman la idé efter idé efter idé på hur Volvo Amazon kunde förbättras. Och sen så blir ju bilarna bättre och bättre, och då blir det mindre och mindre specialdetaljer. Så att det är väl det som är lite det man tycker är fascinerande med polisbilar. Många tror kanske att polisbilarna är specialtrimmade och sådär, men poliserna kanske hade möjlighet att välja den starkaste versionen av en bil vilken motor den hade. Så det är väl knappast så att de har, det finns inga poliskammar eller något sånt där, utan det är väl att man väljer rätt specifikation av motorn.
För det känns som att det alltid är en sån där myt som har funnits med.
Ja, vi har väl sett blodspadders för många gånger kanske.
Ja, kanske.
Jag förstår att det kan vara svårt, men om man tänker, har du någon här favoritmodell som om du skulle ha en polisbil själv, vilken skulle du välja?
Det skulle vara en Plymouth Valiant faktiskt. Jag är till att börja med fascinerad av utseendet, hur amerikansk bil får vi väl kalla det, även fast så vitt jag vet så var väl många av de här bilarna tillverkade i Kanada, de som hamnade här. Den blir så svensk på något vis med sina stänklappar och texten polis och alla förnumstiga svenska idéer som har kommit in i inredningen. Och inte minst att den har ju fått stolar från, åtminstone på de senare då, Saab 99.
Just det.
Vilket ju, det var ju Ana som importerade dem och det lustiga är ju att det här var ju en period då amerikanska bilar blev allt ovanligare i Sverige. Så, och samtidigt då så fortsätter ju då bland annat då Rikspolisstyrelsen att köpa in stora mängder Plymouth, vilket ju höll uppe importen liksom.
Ja, man kan tänka sig att av de varianter som finns kvar av de här årsmodellerna, framförallt de senare i Sverige, så är väl merparten gamla polisbilar.
Ja. Nej, alltså, många tänker ju på att de köptes in när polisen blev förstatlig, men det är faktiskt redan 1961, den första varianten av Plymouth variant fanns ju i en svensk version som polisbil. Men det är ju då, om jag minns rätt, 1966 som den första stora beställningen från Rikspolisstyrelsen kommer. Och totalt så köpte ju polisen in 1000 bilar.
Oj.
Mm. Så det var ju verkligen någonting normalt att se en Plymouth variant. Och det, många, en del äldre poliser jag pratar med, de tycker ju att den var ju fruktansvärt slö och vidrig att liksom, det gick ju inte att köra direkt jättefort med den och ta kurvor och sådär. Men andra menar ju på att den var ju rymlig, för att det är ju också en bra egenskap för en patrullbil, att du måste ju kunna ta med människor oavsett storlek och oavsett hur mycket eller hur lite de vill åka med dig.
Ja.
Det kan ju vara lite knepigt om det är en trång bil. Mm. Även när det gäller varianten så var det ju då jätteviktigt med en massa prylar. Inte minst när det gäller, som vi pratade om, cop suspension och sådana saker då. Så att de svenska bilarna som köptes in 66, de hade ju förstärkt fjädring, ett extra fjäderblad. De hade skyddsplåtar för dörrarna i aluminium, kartläsningslampa, extra dörrantag tror jag också är från Saab.
Mm, indörrantag.
Ja, och ett större batteri. Det här var ju också ett problem på den här tiden, att man hade ju så mycket polisiär utrustning så att det drog ut batterierna.
Mm.
Och en liten detalj, avgasrörsförlängare och låsbart tanklock. Det är verkligen sådär som någon som sitter och kryssar in alla kryssen i tillbehörslistan.
Mm. Ja, som inte ser slutsumman.
Nej, precis.
Sen är ju de här, det finns ju ett antal olika polismodeller som sticker ut. Porscharna är ju mytomspunna verkligen.
Mm. Ja, absolut.
Hur många var det? Det var både 912 och 911, eller?
Först var det ju Porsche 912. Och när 912 slutade att göras så jag har ju hittat ett dokument, eller om det var i svensk polis, så skriver Rikspolisstyrelsen att man nu efter moget övervägande hade valt att gå över till 911. Men det är ju ärligt talat skitsnack, för 912 fanns ju inte längre. Så att
du kanske inte övertygar Porsche om att bygga några.
Nej, tydligen inte. Men totalt blev det 23 bilar.
Mm-hmm.
Och hur många har överlevt nu då?
En finns ju på polismuseet och den har jag kört. Men det finns väl någon till också.
Mm.
Men om man ser det var ju inte, den idén kom ju inte från det blå. Utan det finns ju andra länder där Porsche också har varit polisbil. Som är Tyskland, Österrike, Schweiz och Holland.
Mm.
Och om vi pratar just om Holland så har det ju varit vanligt att Porscharna skulle vara öppna. Trafikpoliser skulle dirigera genom att stå i bilen på olika sätt. Och det här tycker jag är intressant, för att det är någonting med det här polismyndigheter som gör att de är sig själv nock på något vis. Det är liksom, det är som, ju mer man studerar av att så här har man gjort i Sverige, så här har man gjort i USA, holländsk polis gör här, så här. Det är bara, de är väldigt låsta i hur man själv jobbar. Det är klart att det är skillnad på förutsättningarna uppe i Norrbotten jämfört med i Holland,
mm.
vädermässigt och så naturligtvis. Men det är ändå liksom att det vissa saker är helt omöjliga i ett land, men här ska det vara på ett annat sätt. Och i Sverige har ju polisbilarna per definition varit stora, motorstarka och definitivt haft tak. Medan i England så har man ju haft så kallade panda cars, enmanspatrullbilar som varit små och motorsvaga.
Mm.
Och i Holland har man som sagt haft öppna bilar för trafikdirigering. Skulle man aldrig. Och det var ju till och med så att man provade det med en bubbla. Och den blev kraftigt nedsablade den idén för att, av det bizarra skälet att poliserna kände sig uttittade och sedda.
Ja, det gör de inte i vanlig.
Nej, och det är väl ganska bra om de är sedda, kan jag tycka.
Men de körde ju bubbla i lite mer täckt format senare, 1302-erna.
Oh ja, mängder. Varför valde man då? Tusen Volkswagen.
Tusen stycken till mig. Ja, varför valde man en sån liten bil då helt plötsligt?
Det var ju bland annat, då var det ju återigen någon mellanchef eller på att säga, som kom på smarta idéer. Man hade då studerat i Tyskland där det fanns, där man provade enmanspatrullering.
Mm.
Och då kom man på att man, om man har en gubbe i en bil, då kan man ju synas på fler ställen. Och man kan också göra så att den här ensamma polisen kan åka till ett ställe, gå ur bilen och synas gående.
Mm.
Det var ju väldigt viktigt i många årtionden. Och på så vis så kunde man då synas mer i samhället helt enkelt. Mm. Så att bubblorna hade ju en mängd uppgifter. De fanns, det var polisrytterit, det var hundpatruller, det var enmanspatrullering. Det var lite extra bilar. Så de hittade massor med uppgifter. Så att Volkswagen har varit en stor leverantör av polisbilar.
Ja, för det är väl så att det har varit polisbilar i ett samlingsbegrepp, men väldigt många har ju haft specialuppgifter. Som med Porsche, det var ju ingenting som man åkte runt och fångade in buset med, utan det var ju oftast motorvägs eller trafikpolisen helt enkelt som körde dem.
Mm.
För att jaga fast de snabbaste 142 GL-arna.
På Europavägarna.
Ja, just det. Det var väl i samband med att motorvägarna kom igång så ordentligt i Sverige som man...
Tvungen att hålla lite snabba.
Ja, absolut.
Det var ju fri fart i Sverige på motorvägen.
Det var ju fri fart. Och, så att några Porsche har ju varit samtidigt som vi hade fri fart.
Ja.
Absolut. Men också det här med att polisen har ju också legat i framkant med teknik. Idag är det ju, nästan alla kör ju en bil med automat. Men det var ju redan på 60-talet så ville ju polisen ha automat. Och vi pratade i den förra podden om Saab 99 EMS och Volvo 142 GL.
Mm.
Och de motorerna var ju också jätteviktiga. För man ville direkt, så det fanns insprutningsmotor, skulle man ha insprutning. Man skulle inte ha bilar med förgasare. Så det finns ju 145 år med den här E-motorn till exempel.
Jag förstår ju när jag läser i boken här att du har ju verkligen pratat med många. Du har letat på många olika ställen efter både bilder och uppgifter. Och så här. Men det är roligt att du har pratat med flera poliser som var med och körde de här bilarna.
Mm.
Finns det någon sån där polisbil som alla är tämligen överens om att det var verkligen inget bra köp?
Mm, ja, det finns nog flera. Men en som står ut är nog tyvärr Saab Lancia 600.
Jaså, okej.
Okay. Som sagt, bubblan var ju då den här enmanspatrullbil och enmanshundbil. Att man var en man och en hund. Och den uppgiften tog sig över sen av Saab 95. Där man fick plats med en hund och en polis.
Mm.
Och sen då så var det ju ganska naturligt att Saab Arna ville sälja Saab Lancia 600 när inte 95 fanns längre.
Mm.
Men det funkade ju inte speciellt bra. De höll ju inte, så att de försvann ganska snabbt.
Hur många sålde man, vet du det?
Jag vet inte, men det finns ju bilder från Saab Arna där man ser en serie av registreringsskyltar där registreringsskyltarna är snarlika. Så att ett antal i alla fall. Och de fanns även som civila.
Och om man vänder på det då, vilka är verkligen med bilar som poliserna ville behålla när de skulle säljas ut istället för att det var så bra bilar?
Ja, trots att jag har hört någon som gnäller på den så är det nog ändå Valianten som flest är överens om att den var bra. Ja, men det beror ju på vilken ålder på de män som det handlar om, som jag har pratat med också kanske. Jag har inte pratat med jag känner en del poliser som har kört Amazon också i och för sig. Men det är nog Valianten.
Men om man ska köra de här fantastiska polisbilarna måste man ju kunna köra bil också. Hur mycket träning fick poliserna innan? Var det någon körträning överhuvudtaget?
Jag tror att det var mycket mer. Idag finns det väldigt många saker som en polis ska kunna. Och jag tror, vad jag har hört och uppfattat, är att det kanske det här med att köra bil har blivit lite undanträngt. Men förr i tiden så var det väldigt viktigt.
Mm.
Och du har ju också genomgått en särskild utbildning för att kunna använda blåljus och påkalla friväg. Bara det fick du gå en särskild utbildning för. Och sen så för de speciella bilarna som Porschen och senare Saab 99 Turbo fick du gå en särskild utbildning för Porschen och för Turbo. Man får en turbokurs, om Porsche-kurs. Så det var ju verkligen eliten av trafikpoliser som fick köra dem.
Det var lite hierarki där.
Ja, verkligen. I många år så fanns det ju också de här polisrallytävlingarna i Belgien. Och det var ju också väldigt prestigefyllt att åka på dem. Ja, det var ju alltså speciella rallytävlingar för poliser.
Man sköt på varandra också.
Nej, ja, just det. Precis, som skidskytte ungefär.
Ja, exakt.
Ja, det hade varit något.
Nej, om man vann fick man gripa dem. Nej,
nej, så att jag tror tyvärr att bilkörning har nog, var nog mer en viktig grej förut.
Ja, nu har vi pratat ganska mycket svartvitt, men ju längre man läser i boken, desto mer färgglatt blir det. Inte minst för att det är färgbilder. Och då när vi kommer in i den här, framförallt när vi kommer in i den blåvita perioden, som vi skulle benämna konsumperioden, så då känns det som att det ökar floran av bilmärken och modeller. Ja. Var det något som hände inom polisen?
Det var någonting som hände, och det var ju att tidigare hade ju då från 60-talet hade ju Rikspolisstyrelsen centralt köpt in alla fordon, men på 90-talet så ändrade man sättet som man anskaffade fordon. Visserligen så gjorde Rikspolisstyrelsen en upphandling och tog fram förslag, men sen så lades de här förslagen i, om jag förstått det rätt, i pärmar, och att lokala myndigheter fick en påse pengar och en pärm och att välja bilar ur. Och då på 90-talet så blir det ju då helt plötsligt en större variation i bilmärken igen. Vilket ju är roligt att se på idag. Det här plötsligt så dyker det ju upp Opel igen och Ford i ett antal olika varianter. Scorpio, Mondeo och sådär. Och Audi inte minst. Det tycker jag var lite förvånande faktiskt. Och Mercedes, C-klass och... Och sen har vi ju naturligtvis specialenheter som rytteri kunde ju ha, till exempel ha Land Rover eller Jeep Cherokee XJ och sådana saker. Jag blev ju också väldigt överraskad att hitta en minibuss, Volkswagen Charan, inte direkt sådär jättetuff kanske.
Men jag tänkte på många av de här fascinerande bilmodellerna de har valt här under 90-talet. Är inte några av dem så här lite mer PR-jippo-grejer då? Att biltillverkarna har printat upp på någon Passat där eller någonting? Som aldrig köptes in.
Sånt finns ju väldigt mycket i Storbritannien. Mm. Där är ju det en hård kamp. Om det är ju väldigt många myndigheter. Så där finns det verkligen sånt att man har tagit fram. Det är möjligt att de bilder som är med här, det är ju inte sådana som är liksom demonstrationsexemplar. Mm. Utan det här är ju bilar som har varit i tjänst. Möjligen den här Opel Omegan ser ju...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Det var en pressbild från GM skulle jag vilja påstå.
De försökte få in den i alla fall.
Ja, men, ja.
Men i det här 90-talskapitlet så finns ju också den mest fascinerande bilen. Och den är ju en omålad bil.
Ja.
Den får du berätta lite om.
Men där har du gått ifrån din att det är målade polisbilar.
Ja, så det roligaste är ju att skriva om patrullbilarna. Men några andra bilar vill man ju ha med. Och inte minst då en civil polisbil som varit i trafiktjänst i Stockholm. Nämligen en Ford Sierra 4x4 Cosworth 1990.
Fantastiskt.
Som ju användes då för trafikövervakning. Mm. Och jag fick höra en historia här av en av de som faktiskt kört den här bilen i tjänst. Hur de då blev omkörda av några som vinkade glatt som ville utmana dem. Men det gick ju, ja, utmanade blev de ju, men då kunde ju då polisen också i kraft av sitt ämbete slå på blåljuset och stoppa dem. Men det roliga är ju att den här exemplaret finns ju kvar. Mm. Och jag har roat mig med att kolla inte minst på bilarna i 90-talskapitlet. Och det är ju, man tänker ju, vadå? Herregud, har han skrivit om bilar som är blåvita från 90-tal? Det var ju förrgår. Men det är ju så att de allra flesta av de här bilarna, de är ju borta. Men det finns ju faktiskt några som är kvar. Det finns till exempel, och då kan man ju tänka sig vilka blir kvar. Jo, det är ju till exempel en Renault Master husbil.
Den finns kvar?
Ja, den finns kvar.
Det var den man för trafikspaning.
Ja. Nej, men det var väl en sån här man kunde placera för att göra synliggörande åtgärder och sådär. Men det finns ju även, på 60-talet hade ju polisen bussar i bland annat Stockholm. Och åtminstone en av dem finns kvar och är ju faktiskt återställd, så att den är svartvit. Den är ju naturligtvis, den är som man kan ana ombyggd i husbuss nu då. Men det är roligt att den är kvar och finns i svartvitt.
Du menar en stor buss alltså?
Ja.
Alltså en rejäl Volvo-buss.
En rejäl Volvo-buss, ja, F83.
Ja, titta.
Ja, vi hade ju en mindre buss med klassiker för inte alls länge sedan, en Dodge A100.
Ja, de här Dodge A100 och A108 som var kommunikationscentraler, alltså mobila ledningscentraler. Alla de, om det nu var 6 bilar, finns ju kvar. Och en är precis nyrenoverad och en finns i polismuseet, men allihopa i alla fall existerar i något skick.
Otroligt.
Det har den absolut högsta överlevnadsgraden av alla polisbilstyper i Sverige.
Sera Cosworth har lika hög övning.
Ja, i och för sig då. Ja, men
de hade bara en.
Ja, precis.
Så vitt jag vet, en. Ja.
Men det här med övergången från röd ljus till blå ljus, det var ju en ganska omdebatterad reform.
Mm.
Vi kan lyssna på ett inslag här från Sveriges Television. Och vilket var året?
1970.
Upptäckte ni bilen med det blå ljuset från början? Inte det. Nå, de större bilarna, de kommer att få 2 såna här så kallade saftblandare. Visst är det roligt med nyheter, men de flesta av oss tycker väl att ska man ändra på en bra sak så ska man ändra till någonting bättre. Och det blå ljuset är inte bättre. Perceptionspsykologer och andra som förstår sig på sådana saker som ögats spektralkänslighet, färgfiltrets transmittans och lampans emissionsförmåga, de säger så här: blått ljus är det absolut sämsta man kan välja om man vill väcka uppmärksamhet och om man vill ha genomträngningsförmåga hos lyktan.
Ja, det var ju så att i Sverige så hade vi då hade utryckningsfordon, inte bara polisbilar, utan utryckningsfordon hade ju 2 fasta röda ljus och en orange saftblandare som användes när fordonet stod still. Och i de flesta andra europeiska länder så hade man ju då blåljus. Det här lite med rött ljus var också ett uttryck för lite amerikanskt stuk. Så där. Fast när vi tänker på filmer så ser vi ju röda saftblandare framför oss.
Jag tänker på Ghostbusters.
Ja, inte minst. Men det här blev ju en diskussion mellan olika brandkårer och ambulanser och sånt. Att, och det var ju inte alla som ville att alla skulle byta heller, utan det var polisen ville vara ensamma om att ha blåljus. Men så blev det ju inte. Och det var ju flera myndigheter som kraftigt protesterade mot det här. Så att det här är ju väldigt bizarrt inslag det här, för att den här reporten ger ju uttryck för åsikter i nästan varenda stavelse han säger det här. Men det springer ju ur att det fanns myndighetskritik från andra myndigheter än polisen om att man skulle genomföra den här reformen. Om den som vill kan ju söka efter det här på YouTube där den här klippet finns. Och man kan ju undra hur mycket en filmkamera alla 1970 uppfattar färger och ljus då. Jag kan ana att det kanske en hel del av effekten går förlorad när man filmar någonting.
Ser lite grumligt ut kan man säga.
Ja.
Det var färgfilm i alla fall.
Ja,
det var det. Färg-tv.
Men i alla fall, det blev en reform och år 1970 så man kunde ju inte byta på alla fordon samtidigt, så att 1970 fick man både ha röda ljus och blåljus. Och alla polisbilar utom Porsche 912, 911 och Bubblan hade ju 2 blåljus på taket.
Mm, just det.
Polisen, som du sa tidigare här lite grann, att de var med och drev bilutvecklingen lite grann i Sverige. Mm. Och de fick också ibland hjälpa till i utprovningen av nya lösningar.
Ja, precis. Tidigare på 60-talet så var det kanske så att idén kom från polisen och att man då sen så att det sen blev standard på till exempel Volvo 140 Amazon. Men sen var det ju också så att Volvo och Saab utnyttjade polisen för att testa saker. Och mest omtalat är väl just att man fick testa Saab 99 Turbo som en del av den stora test man genomförde. Mm. Och samma sak med 240 Turbo sägs det ju att polisen hade och testade innan de fanns som produktionsbilar. Mm.
Det var då man fick lära sig uttrycket bredprov.
Ja, just det. Bredprov var ordet, ja. Precis. Ja. Ja. Men det roliga är att alltså eftersom det finns ju en nationell ära i polisbilar, att man ska ju helst ha, om man har inhemsk bilproduktion så ska man ju ha bilar från det egna landet. Och jag har ju ett kapitel om Saab och Volvo i andra länders polistjänst. Och Volvo har ju flera hemländer.
Vad menar du då?
Ja, eftersom man hade ju produktion både i Holland och i Belgien. Och just i Belgien så upphörde ju tillverkningen av 240 1984. Och sen 84 är ju också sista året som 240 Turbo Sedan säljs. Och sen så finns ju kombin 85. Men ändå så kunde ju då den belgiska poliskåren Rijkswacht, ursäkta uttalet där, beställa 240 Turbo som årsmodell 1986. Man återuppväckte en modell som inte ens tillverkades i fabriken i Gent. Mm. Och alltså inte ens överhuvudtaget tillverkades 240, men man kunde till och med få 240 Turbo med 86ans utseende, med den front och plastlister och så vidare som en 86 har, men med turboemblem. Så de är fullständigt unika bilar.
Sån måste man ju ha.
Hade den svart innertak?
Det vet jag faktiskt inte.
Rosa. Det hade de
den hade förmodligen inte namnet, utan man kunde ju också hitta på att man hade ju då för prissättningen skulle kunna man ju hitta på att den visserligen hade den här motorn och den bromsar och hjulupphängning, men den kanske inte behövde ha sånt lullull liksom. Nej. Och sådana saker.
Det låter väldigt troligt. Ja. Trikåplysch bör de inte ha.
Nej. Ja, fast det hade ju faktiskt svenska polisbilar. Det är ju att åka en 240 polisbil är ju då väldigt, då har man ju plysch fram och sen har man ju naturligtvis vinyl bak som är mer avtorkningsbar. Mm. Och den där vinylklädseln kan ju vi tycka är väldigt udda här i Sverige, men den var ju faktiskt väldigt vanlig i USA. Mm. Det finns många svenska Volvo 240 i USA som har vinylklädsel. Så det var ju ingenting som egentligen togs fram för polisen.
Mm. Om vi hoppar fram till ett kapitel som handlar om det jag fick uppleva förra sommaren när jag kör ut och körde min nyinköpta Ford Fiesta XR2. Det var en sån här blixtlampa fram.
Ja.
Och så var det en polis som var misstänksam lik min kollega här på Klassiker som kom och knackade på rutan. Mm. Kan du förklara lite här, Fredrik? Vad var det som blixtrade till?
Det var ju då en fotoblixt för att kunna ta en bild med det här Trafipax-systemet som ju då fotograferade en serie bilder varav en var med blixt så att man fick en tydlig bild på registreringsskylten. Mm. Och det spännande är ju att om du är ute och kör alldeles för fort så kunde man ju då närma sig en Trafifax-bil som ju var en civil polisbil. Men då såg man ju då en väldigt märklig puckel i mitt på instrumentpanelen. Ja, så att alla, jag tror väl både du och jag, Carl, har vi lärt oss av våra fäder att spana efter de där bilarna.
Ja, det var ju lite andra kännetecken också. Så dubbla antenner och att de alltid var tvättade. Och ofta att det satt två personer i bilen.
Och gärna två män.
Ja, precis. Men det du knyter till här, Joakim, det är alltså ett reportage vi hade i Klassiker förra året där vi fick låna en Trafipax Saab 900 Turbo. Och du agerade då villebråd i en Ford Fiesta XR2.
Ja, precis.
Ja, och det är det som är kul med Polismuseets fordonssamling, att de har ju bevarat så många av de här bilarna som man minns. Och de här Trafipax-bilarna var ju som sagt, de var ju fruktade, och det fanns speciella listor som man kunde köpa via fax och få en förteckning över de bilar som fanns.
Men på 900 var det ju ändå hyfsat lätt när man höll på att köra om en sån, för då var det ju bara att titta, den har plåtfälgar och den har kromade dörrhandtag. Fast det står ändå turbo på bakluckan, vilket är lite konstigt att de skrev ut det, både på turbo, bakluckan och motorn. De skulle kanske ha hört lite mer Ja, low key.
Men ett sätt att göra de här mer diskreta var ju att den bil som finns bevarad i Polismuseets fordonssamling är ju att man hade två
extrahus,
precis, eller... eftersom det ena var ju blint, det var ju bara på låtsas, ja. Medan det andra är ju då en fotoblixt, det är ju inte ett extra ljus.
Nej.
Men det var, så var det ju inte från början, när man började använda Trafipack så hade man ju då en liten blixt och det kanske var möjligen någon väldigt snål person som hade ett extra ljus.
Ja. Men man förstod.
Och jag har ju till och med från Saab Car Museum hittat en bild på en Saab 900 Turbo, där man då har dolt blixten bakom registreringsskylten. Lite James Bond-artat så går det tydligen då att dra upp registreringsskylten.
Jag har ju en liten teori här, just när vi hittar den där bilden på museet. Och det är ju det att Saab gjorde ju också en James Bond-bil.
Ja.
Och den...
vad var det grejen med det? Det var ingen vanlig James Bond-film.
Nej, det var ju en bok som ingen har läst. Men i alla fall, den var ju då en Saab 900 Turbo med. Och den hade ju en special, en av de här gadgetsarna var ju att den hade en blixt bakom registreringsskylten. Min teori är ju här då att inte polisen nappade på det här uppfinningen med att ha ett blixtljus bakom regskylten, så använde man det på James Bond-bilen istället. Det ser väldigt likt ut i alla fall när man jämför bilden med bilen.
Väldigt...
Grävande journalistik här.
Ja, verkligen. Ja. Och den här boken, att man var tvungen, när man skrev en bok och var tvungen att ta fram en riktig bil till den också. Ja. Det är ju väldigt spännande.
Ja. Lite utanför det, ja. Men Trafipack ersattes efter några år med vad då? Polispilot, eller vad hette det?
Polispiloten, som var ett danskt system.
Mm-hmm.
Men egentligen så var ju inte Trafipaxarna mest effektiva, utan det var ju radarn. Det var radarn som tog flest och bötfällde flest. Men det är ändå så, vi som gillar bilar kanske vi har fastnat lite vid det här med trafipaxbilarna.
Men du har ju en dett med inbyggd radar på här i bilden, ja, också. Vad är det för någonting i boken?
Ja, den verkar ju då alltså ha radarn utstickande från sidorutan här.
Kan man inte gissa att de ställde sig på lite strategiska platser och bakom
smart.
Krön? Och,
smart.
Så det finns ju idag sådana här fartkameror som är flyttbara som de ställer ut med släpvagnar på lite olika ställen.
Ställer man en duett vid vägen istället?
Ja.
Ja, varför inte?
Men normalt så var väl en radar på en
stativ.
Ett stativ, ja. Precis. Ja. Och efter polispiloten, som ju egentligen inte dokumenterade själva fortsättningen, så kom ju videopiloten när man fick på videoband också. Och den fanns ju både till bilar och till motorcyklar. Och det här blev ju mer och mer permanent inbyggt i bilarna också. Jag har en bild på en Volvo 940 här med en liten tv-monitor i handskfacket.
Istället för sminkspegel.
Ja.
Vi kunde både få in kabel-tv och parabol i den där.
Ja, ja. Mm.
Jag har ju sett pressbilder på en Volvo S70, nu hoppar vi fram lite här i tiden, som står Highway Patrol på.
Ja,
vad är
och
det här
inte vilken Highway Patrol, utan California Highway Patrol.
Ja, det mest Highway glamorösa.
Patrol, som ju kanske är en av en jättestor polismyndighet och jätteprestigefylld. För det är ju ett jättedelstat med massor med människor och de håller ju väldigt hög profil. Och de ville ju ha de insåg ju det dumma att bara använda en polisbil var ju dumt, för att då blev man ju mer sårbar. Och då vid den tiden så var det ju Ford Crown Victoria som gällde. Och då ville man ju då testa Volvo S70 istället som komplementbil. Och det kunde ju blivit en jättebeställning. Och efter mycket testande så kom man fram till att det här var en lämplig bil för myndigheten. Men då hade ju Volvo gått och lagt ner den modellen.
Ah,
så att man erbjöd istället Volvo V70, andra generationen, Volvo V71. Men det var ju inte myndigheten intresserad av. Det var en
kombi, så långt vill man
inte. Nej, som jag förstått det var just det att åka kombi, det var ingenting för California Highway Patrol.
Ah.
Och Volvo S80 var för stor.
Av någon annan så var det just V70 som var, och det var inte möjligt. Men Volvo och Saab har kanske inte varit någon jättestor polisbil just i USA, men det finns ju två myndigheter i Colorado som är väldigt väl förknippas med Saab.
Mm.
Och det är ju skidorterna Aspen och Vail, som ju är ju Åre gånger 10 kan man säga, i prestige och lyx och glamour. Och de började ju alltså i början på 70-talet köpa in Saab. Först Saab 99 och sen blir det Saab 900 och det fortsätter fram till 95. Och det var ju av flera skäl. Man kan ju se vägarna framför sig att det var ju väldigt bergigt. Så att man ville ju ha framhjulsdrivna bilar. Så det är ju inga jättemyndigheter, det var ju inte många bilar det handlade om, men det, för Saab var ju det här en enorm fjäder i hatten. Att ha bilarna där.
Verkligen. Jag tycker alltid de där ser lite sådär parodipoliser ut, vart jag ser bilder från. Det är alltid lite lyxigt och så är det lite konstiga logotyper de har. Det är liksom Aspen och så står det så någon ljusblå Metallic 900 Turbo och så står de och ser lite sköna ut där bredvid oss.
Ja, det var ju inte bara bilarna utan de hade ju uniformer från Levi's också. Och det här kan man ju läsa om i Saab Cars Magazine också.
Ja, senaste numret.
Precis.
Det är ju något väldigt, väldigt trevligt med en orange Saab 99 polisbil tycker jag.
Mm.
Jättestora saftblandare på taket.
Verkligen. Och det lustiga är att de var ju verkligen early adopters för att det är ju egentligen med Saab 99 med just insprutningsmotorn och fyrdörrars 99 sedaner som Saab på allvar etablerar sig som polisbilsmärke. Även om det finns enstaka exempel till och med på 92an men också på 96an. Men det handlar ju om väldigt enstaka exempel. Utan det är ju då i början på 70-talet som den svenska polisen börjar köpa in Saab. Och de kommer även, finsktillverkade bilar kommer till Finlands polis.
Mm.
Så att, för det var ju vissa förutsättningar som behövdes att man hade fyra dörrar till exempel.
Mm.
Så att från det ögonblicket är det då som Saab blir ett vanligt polisbilsmärke i Sverige. Som ju fortsatte hela vägen fram. Även fast inte den sista Saab 95 NG blev ju aldrig i en polisbilsmodell.
Han vill göra två som sen byggdes om till någon form av sån här räddningsbil tror jag.
Mm.
Det finns två från Arna som fortfarande lever och används i annat Battenburg-mönster.
Och inte, jag kan tänka mig också att inte minst är de Saab 900 tänker man ju på trafikpolis och sånt, men Saab 9000 var ju också en, i kraft av sin kupéutrymme, en utmärkt polisbil.
Men om det var ett land som köpte svenska polisbilar så var det Storbritannien. Då har man ju sett man ser Volvos V70s, oftast T5 år.
Ja, naturligtvis har ju våra nordiska grannländer varit stora kunder på Volvo som polisbil. Men det intressanta med Volvo i Storbritannien var ju att man var först. Man var det allra första importerade märket som blev polisbil och det var ju inte okontroversiellt. I någon fas där så ledde det till och med till någon debatt i underhuset. Att, herregud, ska vi köpa foreign cars? Det går ju inte.
Nej.
Där vi har en egen industri.
Och det var Volvo herrgårdsvagn då? Eller?
Ja, precis. Eftersom de bilar som har varit snabbast och störst och starkast i brittisk polis har ju varit de för trafikpolistjänst.
Mm.
De var ju nödvändiga att de behövde ta massor med utrustning och behövde vara stora och starka.
Mm.
Så att det var först med Amazon herrgårdsvagn som det började och sen har ju det fortsatt till idag. Vi ser dem ju på däckare men kanske inte att trafikpolisen är ju inte lika vanlig utan det minskar ju på 90-talet och då kommer istället ett annat behov. Som man vet från filmer så är ju ofta brittisk polis har ju inte handeldvapen. Utan det är ju speciella enheter som är beväpnade och de är ju i sin tur då beväpnade till tänderna.
Mm.
Så då återigen behövdes det ju stora och starka polisbilar och då var ju Volvo V70 i första generationen var ju i framkant där. Och jag kan tänka mig också att sånt betyder ju mycket för ett bilmärkes status på någonting.
Mm, absolut.
Polisbilar är ju väldigt många som är väldigt fascinerade av och en del av dem som är fascinerade har gått vidare och även börjat samla på polisbilar och polisbils utrustning.
Ja, det lättaste sättet är ju kanske att ha små polisbilar. Leksaksbilar.
Det har också ett kapitel om.
Ja,
men det är verkligen heltäckande den här boken.
Jag tror att det är nog betydligt mer vanligt att man vill samla på polisbilsmodellbilar. Men det finns ju som du säger, det finns ju ett antal människor i det här landet som bevarar, renoverar och håller på med polisbilar. Och det är ju verkligen behjärtansvärt för det är ju inte så. Det kanske inte alltid så roligt att åka och handla med den bilen kan jag tänka mig. Man blir ju ganska uttittad. Men tyvärr är det ju också så att på grund av människor som inte kan ta ansvar och bete sig vettigt så har vi ju en ny lagstiftning som gör att man får ju inte åka. Förut så har det ju faktiskt varit oreglerat. Du har ju kunnat åka med en bil det står polis på utan att vara polis. Men sen några år så har vi ju en lagstiftning som gör att det kan ju vara olagligt. Undantagna är ju då historiska fordon. Och det gör ju att du får ju åka runt med en Amazon, en svartvit Amazon. Det är ju uppenbart för de flesta att det är ju inte en riktig polisbil.
Men om jag skulle jaga fatt i den här Charanen från 90-talet och spåra upp den och utrusta den som en polisbil i blåvitt, hur skulle det?
Då behöver du ett tillstånd som visar att du har den i en samlarsyfte helt enkelt. Och det kommer du säkert få ett sånt tillstånd också.
Ja, jag är ju Charan-fantast.
Jag har tittat upp två bilar nu, de är skrotade båda två. Så att, det är nog väldigt svårt att hitta en Charan.
Men då får man skapa en Charan-klon.
Ja, där har vi nästa sak. Det finns ju, om man inte kan få tag på en äkta polisbil så kan man ju då göra kloner. Och det inte minst har ju Volvo Amazon blivit ett antal kloner.
Ja, det är väl kanske den mest populära polisbilen att ha som entusiastbil.
Ja, det skulle jag rent ovetenskapligt påstå, ja. Ja. Absolut.
Men om man vill se äkta polisbilar så finns det ju faktiskt en plats att besöka.
Ja, i polismuseet på Djurgården här i Stockholm finns det normalt inte plats för så många polisbilar. Men museet har ju då en fordonssamling på ett 60-tal fordon och den finns sedan ett antal år i Tullinge. Och den kan normalt vara inte jättelätt att få se. Om man kontaktar polismuseet på deras hemsida så kan man ju då be att få en guidad tur mot betalning om man är en grupp. Men i sommar så är det ju faktiskt lite enklare för då finns det åtminstone 4 tillfällen då det är museiöppet och det är fritt inträde och det är öppet på dagtid då ett antal timmar.
Och då kan man se till exempel den här Trafipax-Saben och man kan se en variant och en Saab 95. Och
man kan se en Magirus Deutz, säger man så, vattenkanonbil. Man kan se ett antal bilar som har varit i specialtjänst för att köra skyddspersoner, politiker.
Statsministerbilar.
Ja, precis. Och det är ju alla möjliga. Den bil som Nikita Khrushchev, Sovjetunionens ledare, fick åka i när han var här i Sverige. Som just tidigare hade använts av president Harry Truman. Och den betalade den svenska staten alldeles för mycket pengar för.
I nöd.
Ja, de hade lite bråttom. För de var ju tvungna att få tag på en bil som var bepansrad. Och det var med lite kort varsel att få tag på den där. Så då blev de pålurade mer eller mindre en lite för dålig bil faktiskt.
Och den som vill veta när det är öppet i fordonssamlingen kan antingen läsa det i Klassiker nummer 7 2021 som ligger ute nu. Eller på vår webb klassiker.nu. Ja, Fredrik, det är ju jätteroligt att du har gått till land med ännu ett fantastiskt bokprojekt.
Tack.
Och har du kanske redan har en ny på gång här nu med danska polisbilar på Grönland.
Ja, precis. Nej, det överlämnar jag till andra att göra.
Ja, jag håller på med det.
Nej, det är roligt. Det finns ju motsvarande böcker faktiskt i Finland och Danmark och ett antal brittiska böcker faktiskt.
Men din är bäst då?
Den är bland de bättre skulle jag vilja faktiskt säga. Ja.
Ja, jag har ju hittat en polisbil som jag vill ha i alla fall i den här boken och det är ju en Citroën typ H, alltså ett HI-skåp från 1953 som användes som undersökningsbil, alltså för tekniska undersökningar vid brottsutredningar.
Det bytt motor också vill jag minnas att det stod.
Ja, det där var en häst som var sjuk ofta tydligen. Ja.
Men vilken häftig att sitta med labbutrustning inne i en Citroën HI där och analysera fingeravtryck och fimpar och grejer.
Ja, det var några år. Det finns några cold case från de där åren. Det gick inte så bra att analysera hur HI-skåpet.
Du kanske körde samtidigt.
Ja, exakt.
Ja, det är en ständig källa till roliga läsupplevelser det här. Antingen kan man läsa den från perm till perm, eller det kan man göra också, men sen när man har gjort det så kan man gå tillbaka och bara bläddra i och fastna på för olika bilder och sådana saker. Och det är väl det som är tanken kan jag tänka mig.
Absolut, det ska vara roligt att hoppa in i boken lite varstans om man vill läsa om en speciell modell eller sånt.
Och du har fått tag på bilderna dels genom polisen, polismuseet.
Ja, de har ju ett fantastiskt arkiv, men det inte minst har ju mina kära kollegor Joakim och Claes hjälpt mig med bilder från Saab Cars Museum som ju har en stor mängd bilder. Men sen så vill jag gärna också lyfta fram en tidigare biltekniker som heter Kent Odenrud som är just en sån här bilintresserad person som har dokumenterat bilar och samlat bilder i årtionden. Och tack vare Kent så har ju den här boken och även min förra bok om polisbilar blivit så omfångsrik som den är.
Ja, det är fantastiska bilder, verkligen.
Ja, det är en kulturgärning. Ja, det där är ljudet som gör att vi tyvärr måste springa. Tack så mycket, Fredrik Nyblad.
Tack.
Tack, Joakim Bergqvist.
Tackar.
Och jag heter Carl Egerius och tackar för att du har lyssnat på en ett avsnitt av Studio Klassiker. På återhörande.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo. Kom längre för pengarna.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.